Som sagt, nu är det dags att lämna över till Martin Timell och Arne Hegerfors som ställer till med Grand Final. Det kommer mera.
Eller ska du hälla sås på, eller? Nej, men då kommer den bli torr. Ja, ja. Men okej, okay, men du får ta den för på hög, va? Du får vara på 175 eller 200. Jaha, okej. Okay. Den ska vara inne typ 20 minuter. Ja, har vi börjat nu?
Vi har börjat, det kan inte så fan att vi har gjort.
Ja, men, jag...
men ni som lyssnar då, välkommen till ännu ett avsnitt av Pixelklubben 64. Vi har ju julstökat i en vecka nu, Sebbe.
Ja, bakat lussekatt och skit.
Har du gjort det?
Ja. Nej, det har jag inte. Min syster gjorde så jag fick goa katt i det.
Jaha, vilken syster då? Den snygga eller den snygga?
Den snygga.
Okej. Okay.
Ja, vi heter Magnus och Sebbe och den här podcasten handlar ju mestadels om spel, men även om film och toys och andra nostalgiska grejer från 80- och 90-talen. Pixelklubben 64 ser ju ut ungefär så att jag och Magnus snackar lite skit i början och sen läser vi upp eventuella kommentarer eller lyssnarbrev. Sen snackar vi om ett spel som vi har valt ut. Och efter det så brukar vi prata om lite nostalgiska minnen i ett segment som kallas Tillbaka till bildruta 1. Eller hur, Mange?
Det är alldeles riktigt det. Och vi har ju fått en iTunes-recension.
Ja, fan vad jag blir glad när jag sa den. Då känns det liksom mer på riktigt.
Kan inte du läsa upp den?
Ja, för det första så har ju den här personen gett oss 5 stjärnor.
Ja, nästan Hysén-klass, om det hade varit 6 stjärnor.
Ja. Och han heter Elias Falsberg och han skriver så här: nostalgi på hög nivå och från en riktigt nördig synvinkel som är sjukt uppskattat och underhållande att lyssna på. Personliga och sköna snubbar som vet mer än man borde om tv-spel och film. Guld.
Oh, det fan vad glad man blir för att det där vi var personliga. Det är precis det vi försöker eftersträva.
Det är det man vill vara.
Fast vet vi verkligen så mycket? Jag tycker inte vi vet så jävla mycket. Jag tycker man möter hela tiden folk som vet mer om film och framförallt spel.
Ja, så är det väl alltid.
Ja, i vilket fall. Tack så mycket, Elias. Men vad sa du hans efternamn var? Falsberg?
Falsberg eller Falsberg. Du, vi har faktiskt fått ett mejl också.
Just det.
Från Jonas Samuelsson heter han, va? Mm. Som berömmer oss mycket och pratar om en grej som jag tänkte vi skulle ta upp i ett senare avsnitt.
Men ska vi gå över till veckans spel?
Det kan vi göra.
Ett ögonblick.
Bli
ett ögonblick.
Bli.
Bli, 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 bli. Ja, vad du och jag satt och gjorde sist vi träffades, det var att vi körde igenom Mr. Gimmick till Nintendo 8-bit.
Mm.
Och det här är då ett ganska egensinnat sidoskrollande plattformsspel, släppt i maj 93 här i Sverige.
Ja, och Sverige var ju faktiskt en av de få länder där det släpptes. Släpps bara i Japan och Skandinavien.
Ja, men varför?
Nej, jag vet inte.
Det är jätteskumt tycker jag att det är liksom Japan slash Skandinavien exklusivt.
Jag tror att det kan ha haft med Bergsala att göra. De var nog ganska bra på att liksom importera spel hit. Ja, vi fick ju ändå mestadels bra spel om man jämför med till exempel USA.
Ja, de var jävligt bra på att sålla, måste man ju säga, Bergsala.
Mm, väldigt. Plus att det fanns väl inte så många släpp 93 och då kan jag tänka mig att de tyckte nog att det här var ganska bra när de testade det. Mm. Och med tanke på att NES:en också var ganska hyfsat stor här i Sverige fortfarande då så.
Ja, Super Nintendo hade inte funnits ens ett år i Sverige då.
Nej, men i USA var ju NES:en död sen länge kan jag tänka mig.
Mm. Det här spelet är gjort av våra favoriter får man ändå kalla det för.
Yes, vår absoluta NES-favorit. Sunsoft, ja.
Ja. Vilka spel är de mer kända för egentligen?
Det är ju en del. Det är ju Gremlins 2, Fester's Quest, Blastermaster, de här två Batman-spelen. Batman Return of the Joker som är jävligt coolt. Euphoria.
Du, Euphoria, det måste, spelet måste vi köra någon gång.
Jag vet, jag har inte spelat det, men det ser så jävla mysigt ut.
Ja, rätt likt på många sätt ändå Mr. Gimmick.
Mm, sådär ultra kawaii. Ultra kawaii!
Men Mr. Gimmick, vad hette det i Japan nu? Det hette bara Gimmick.
Det hette bara Gimmick, ja.
Gimmick, ja. Jag minns också de här sidorna från Nintendo-klubbens egna tidning som man fick hemskickad när man var medlem.
Jag minns inte det alltså.
Jo, de recenserade det här spelet, jag kommer inte ihåg riktigt. Men jag minns att jag såg bilden och tyckte det så mysigt ut att jag ville ha det.
Ja, jag har sett de bilderna och jag definitivt vill ha det.
Mm, där blev det sådär vitt skum.
Jag älskar det, vad sa du?
Där blev det sådär vitt skum igen, sa
jag. Ur munnen.
Jag älskar det gulliga spel, sa du?
Ja, men det var ju så när jag var liten. Jag...
Men vad fanns det för några där då?
Ja, men typ Yoshi's Island och Adventure Island och... Ja, men alla gulliga färgglada plattformsspel.
Mycket djur och sånt.
Mm, djur och palmer och södavsöar och blått vatten och grejer.
Ja, djungel är väldigt mycket det.
Djungel, jag.
Ja.
Djungelfeber fick jag spela nu lite.
Ja, just det. Just det. Som regissör och karaktärsdesigner står en herre vid namn Tomomi Sakai. Och han var endast 19 år då han började utveckla Mr. Gimmick åt Sunsoft.
Jag tror han hade portfrisar och glasögon och fin.
Fett lätt, och så nickar han mycket när han pratar.
Mm, och stora tänder och stod i Akihabara och läste snusktidning.
Och så fnissar han hela tiden. Han har också gjort ett spel som heter Trip World till Game Boy. Och det minns jag att vi snackade om. Mm. Du berättade om det i somras.
Ja, jag hittade ju det spelet i somras. Det är ju någon slags spin-off på Mr. Gimmick, kan man väl säga. Det är blandning mellan typ Kirby och Mr. Gimmick. Det är extremt snygg grafik för att vara Game Boy. Och sjukt bra musik, alltså både tekniskt och musikaliskt så att säga. Men det är tydligen extremt ovanligt.
Släpptes det i Sverige?
Jag vet inte, det släpptes nog i Europa i alla fall, men det verkar helt omöjligt att hitta det. Tyvärr.
En grej som jag vill säga om Mr. Gimmick innan vi går med in på handlingen, och det är ju att de har ju särbehandlat både grafiken och musiken på något sätt. Att Sunsoft använder sig av något som heter MMC-chip. Alltså varken du eller jag vet så mycket om sånt egentligen, men det här grafikchipet i vilket fall det användes bara i det här spelet och i Batman Return of the Joker.
Ja, sen hade de ju till och med ett speciellt ljudchip, alltså för Gimmick-kassetten, Famicom-kassetten. Som
alltså
gjorde
bara japanska utgåvan då, va?
Ja, som okay. gjorde att ljudet kunde liksom bli mycket djupare eller vad. Jag är så kass på sånt här, men fler ljud
kanaler, alltså jag kanaler. Vet inte heller vad det heter.
Ja, så att det lät liksom inte NES, det lät mer framtid, säger vi.
Men sen var det så att Nintendo förbjöd utvecklat att använda chipet utanför Japan.
Det var lite synd.
Det är rätt fräsig grej, får man ändå säga. Det är ju att det här chipet användes annars. Alltså det används till nästan, så är det bara det spelet som har det musikchipet. Annars används det till i spelatorerna, det här ZX Spectrum och någon Atari-konsol också.
Sånt där skräp.
Ja, men det är sånt som kommer i det avsnittet när vi pratar om att PC-spel känns smutsigt.
Mm. Mm. Sånt man inte vill beblanda sig med.
Vad har nu Mr. Gimmick för episk handling nu?
Ja, i inledningen så är det ju en väldigt gullig sekvens där man ser en liten flicka som får ett paket på sin födelsedag då, som innehåller ett litet Mr. Gimmick-gosedjur. Och den här gosedjuret blir då snabbt hennes favorit. Då blir hennes gamla leksaker svartsjuka och onda, vilket resulterar i att de kidnappar den här ungen då och för henne till någon slags alternativ leksaksdimension eller något. Och ja, då är det upp till Mr. Gimmick att rädda henne helt enkelt.
De här andra leksakerna hon har, de andra gosedjuren som blir avundsjuka, de är ju sen bossarna i spelet. Det är den här äckliga kycklingen och piraten och...
Ja, de är ju jättesöta.
Ja, men själva Mr. Gimmick själva är ju själva urdefinitionen av kawaii.
Ja. Alltså jag tycker ändå att den där kycklingen och den där gulliga klumpen med piratmössa är rätt söt.
Japan älskar ju sånt, fast man har ibland en jävligt skum uppfattning vad som är gulligt.
Ja, som de där jävla lamadjuren vi sprang på, höll jag på att säga, men som vi stötte på i Tokyo när vi var där.
Ja, det var ju skumt. Alltså, när vi var där så såg vi just lamadjur överallt, som gosedjur, plansjö, nyckelringar.
Ja, överallt, verkligen.
Fast det var en grej som vi inte la märke till när vi var där året innan. Det är precis som att det är en ny grej som var populär då.
Ja, men vi snackade om det när vi var där, att vi sa väl till mig, ja, men det är säkert något de har fått för sig bara för att det är så här, du vet, att nu ska alla runt med lama grejer.
Ja, men det känns typiskt Japan. De får för sig en grej att nu är det här som gäller. Och då är det
ja,
bara så.
Ja, så är det några veckor och sen är det något nytt. Men vi snackade ju med hon...
Ja, just det.
Arigato, eller vad säger
du? Ja, Doma Arigato hette... Hon är tjejen från Sapporo.
Ajak heter hon.
Nej, det var inte hon. Det var ju...
Erik.
Nej, det var ju hon, Haruka. Jag frågade henne, jag var ju tvungen att fråga henne. Det var en tjej som jag träffade från universitetet. Från Sapporo då i norra Japan. Så jag var tvungen att fråga henne. What is the deal with Lama? Why you have it? Så sa hon ju bara då. Ah, wait a minute, I show you. Då hade hon en jävla sån här fickkalender med just ett lamadjur på.
Nej.
Och det enda svaret hon hade, det var ju att de är gulliga. Och liksom när jag frågade, varför har ni så mycket lamadjur? Och jag bara, nej, de är inte gulliga.
Nej, fast gosiga var rätt gulliga.
Ja, i vilket fall. Så att den här alternativa leksaksgalaxen som du nämnde, den visar sig som en hjärtformad värld.
Det är ju lite som i Toy Story, kommer jag på. De andra leksakerna blir avundsjuka på den nya och sen brakar helvetet löst.
Och jag ska aldrig flyga igen.
Va?
Det är ju Buzz Lightyears låt från första Toy Story.
Minns jag inte.
Jag kunde inte se den scenen när jag var liten. Jag såg Toy Story ofta. Jag alltid...
Vad är det som ring?
Det betyder att det är mat.
Är du Skalman eller?
Nej, det är nog ringen.
Mat och så. Jag serverar supé i salongen.
Exakt. Jag kunde inte se den scenen i Toy Story när jag var liten. Jag var alltid tvungen att spola, för jag blev alltid ledsen. Vi får en sorglig låt och så kunde jag inte flyga. Vad kass.
Lite för sånt trams.
I vilket fall, i det här spelet går man ju automatiskt från bana till bana. Det är ju inte som i Bucky O'Hare eller The Flintstones som vi spelat tidigare i podcasten, där man får välja bana själv.
Nej, tyvärr.
Hördes det nu när han gobben skrek ute?
Vilken gobbe?
Det var han som ringde i klockan.
Ringer i Notre Dame.
Om man ska säga en av själva grejerna i det här spelet är att man kan trolla fram en stjärna ur havet om man håller in B-knappen. Och den kan användas både för att döda fiender, men kan också användas som hoppplattform för Mr. Gimmick själv.
Den rör sig väldigt speciellt, den här stjärnan. Jag har inte sett något annat spel, inte till NES i alla fall, där man har en sån attack. Den liksom finns kvar så länge så man kan liksom... Man kan inte skjuta ut en ny för den har försvunnit. Och man kan göra väldigt mycket med den.
Ja, den studsar liksom både på väggar och tak. Och så man kan ju leka rätt mycket med den. Mm. Så man slår flera fiender i en smäll om man är riktigt kreativ. Och samtidigt då hoppa med den och över tagga eller någonting.
Och den där stjärnan behöver man ju till och med för att kunna ta de här skatterna. De kan vi snacka om lite mer sen kanske, men...
För att de här taggarna, om man inte använder stjärnan så är ju taggarna vadå? De är en rörelse.
Ett misstag.
Exakt.
Alla barn i spelet har ju en skatt. Och det kan ju vara allt ifrån en blomkruka eller något katanasvärd eller någon sån här arabisk oljelampa eller någon vacker gammal spegel. Och... De är rätt coola, de där skatterna. De känns verkligen sådär. Hittar man den så känns det speciellt. Liksom.
Ja, alla är ju alltså i guld.
Och så glittrar de sådär fint. Men vissa av dem är ju... sjukt svåra att ta, ja, och vissa hittar man inte ens. Alltså, ja. Jag vet inte, hur många tog det? Typ två eller något?
Ja, inte mer än tre i alla fall. Fast grejen är att om man samlar alla, då får man ju det bra slutet i spelet. För att det vanliga slutet är egentligen ganska tragiskt.
Ska vi avslöja det?
Det är väl ingen som spoilar löt direkt.
Man hittar ju inte ungen.
Nej, precis.
Men man får i alla fall sjukt mycket poäng och extra liv om man tar en skatt. Det är ju alltid välkommet. Ja, varje bana i spelet har ju då egentligen två bossar. Det är alltid en liten mellanboss och sen en större som är ganska, kan vara ganska svår i slutet.
Det är ju 7 banor totalt. Och varje bana har en eget litet tema då.
Fienderna är ju såna här bomber kan man väl säga.
Ja, jag har svårt att hitta. Ja, eller blobbar har jag kallat.
Ja,
jag vet fan vad det är.
Bob-ombs är de här som, från Mario-serien.
Ja, exakt. Det ser ut som mjuka bomb-bombs. Alltså gosedjursbomb-bombs.
Det är väl de som är typ grundfienderna. Och så har liksom de olika teman på varje bana kan man säga. Men sen är det en massa andra gulliga djur. Och sådana små rävar. Och Eller egentligen är väl alla såna här små blobs med ögon.
Jag tycker de på mig väldigt mycket om fienderna i Yoshi's Island. De där.
Mm, det gör de.
Speciellt när de springer runt på någon bana med spjut och grejer.
Ja, första banan börjar man ju över jord kan man säga. Sen åker man in i ett rör och då är det någon undervattensvärld där med, ja, sådana här rör. Man kan gå igenom och så är det jättemysiga akvarier runt om. Eller kan man säga att det är akvarier? Fish tanks. Med massa små fiskar som simmar. Det är mycket sådana här små gulliga detaljer. Man har verkligen lagt ner mycket möda på sånt. Och bossen på första banan är väl bara en stor sån här blob eller bob-omb.
Ja, det här är ju introbanan på något sätt. Man ska få prova på alla olika grejer. Ja. Så då typiskt då första bossen är liksom så avskalad och naken det bara går.
Men man blir så jävla glad när man börjar spela det här spelet.
Mm, det är
första
sant.
Banan är så färgglad och alltså rolig och musiken är så mysig. Alltså det är verkligen...
Jag blir förvånad varje gång. Alltså musiken överraskar mig varenda gång jag när jag spelar spelet. Att wow, shit vad den är bra.
Ja, det är lite som lite som Tarantino med sina filmer. Att han lägger ner lika mycket tid på musiken som själva filmen.
Eller Woody Allen.
Eller John Williams. Fast han kanske inte gör filmen, men ändå.
Han borde göra en film, typ i stil med den Disney-filmen Fantasia. Som bara är såna sjuka grejer som rör sig till hans musik.
Ja, innan han dör. Han är gammal och gubben.
Han är väl 122?
Ja, minst.
Sen andra banan, det är ju ett piratskepp. Och det är en sån här orange blobpirat ute på relingen.
Egentligen börjar man ju först på en liten ö. Och sen hoppar man på en liten båt som man ska åka med. Och då kommer man i det här piratskeppet. Sen hoppar man upp på det. Och...
Men här är ju den bossen på den banan. Det är ju en sån att de gör något lite annorlunda då från första. Den här gången ska man ju skjuta på honom så att han kommer över kanten. Påminner ju lite om... Sista bossen i The Könondas Beast.
Ja, fast aningen bättre.
Ja. Mm.
Men du, alltså deras AI. Mm. Alltså det är ju, de är ju jätteoberäkneliga bossarna. Alltså man fattar inte deras mönster. Det är ju skitsvårt.
Men vad menar du då, att det är bra eller dålig AI?
Nej, alltså bra.
Uh-huh.
Det är ju jävligt svårt att överlista dem ibland. Det är ju inte alltid man fattar vad man ska göra från början. Alltså det är ju väldigt svårt att få in knycket så att säga.
Men är det verkligen bra AI då om de inte har något speciellt mönster?
Jo, men de har ju det, men det är liksom, jag vet inte, fysiken är det liksom, det känns väldigt, väldigt avancerat för att vara så simpelt liksom. Du, tredje banan var min favorit.
Åh, jag kan tänka mig det, skogen där ja.
Mm, och sen att man är någon sån här slimegrotta eller vad det är. Och de fienderna är så jävla coola. Det är de här rosa som flyger, som har typ sex ögon och så små vingar, minns du?
Ja, insekterna ja.
Mm, de gillar det ja. Bossen är någon sån här kawaii, vad är det, en eremitkräfta eller någonting?
Är det inte en snigel? En snail?
Jag vet inte. Han ser lite ut som en kyckling med.
Fan vad vi är dåliga på djur.
Ja, men det är ju sådana fantasi. Det är ju lite Moomin varning på det. Man kan liksom inte sätta fingret på vad det är, men man känner ändå igen.
Ja, alltså Moomin är ju ångest, men det här är ju inte ångest.
Ja, jag tyckte det innan, men det är ju jävligt Moomindal, det är ju ett bra serie egentligen. Alltså, det är ju en anime. Har du sett de här senare avsnitten? Där är det ju liksom...
Där är det sådana mecha-Moomins.
Nej. Mecha Moomin. Nej, men det är ju så här aliens och grejer som kommer till Moomindalen och ja, massa skumma grejer. Sunsoft har ju förresten gjort ett Moomin-spel med till Game of Color.
Ja, just det.
Som jag äger.
Vad var grejen med det att de tog in alla exempel, vad fan var det?
Ja, alltså okej, under typ 7 års tid så har jag inte sett det på eBay en enda gång. Och det finns typ ingen info om release-datum. Så att jag börjar tro att det inte har släppts officiellt. Hur jag fick tag i det var någon snubbe som hade 6 exemplar. Som han hade hittat i en sån här bergsala-kartong. I en container då.
Och han sa att den... Vilken container då?
Ja, jag vet inte.
Kanske var det där vid Super Marios gata, heter ju det där vid Bergsala, Kungsbacka.
Nej, men han sa att han jobbade som någon sån här lagersnubbe. Och sen, ja, fick han tag i dem på något sätt. Så sa han att de skulle till Bergsala, men de kom aldrig fram.
Men vad heter det? Moomin's Tale? Eller
ja, det heter det, Moomin's Tale.
Okej. Sen fjärde banan, det är ju ökentema på den.
Mm, det är först... den här gulliga dinosaurien, va?
Ja, den där rosa skapelsen, ja.
Mm, den är ju jättelik, vad är den heter, Nessie i Super Mario 64. Den där blåa som man möter i den här grottan. Ja. Hazy Maisy Cave eller vad den heter.
Det är en av få barn jag ogillar i Super Mario 64.
Samma här faktiskt.
Men den är ju lik både till alltså, utseendet och så storleken i förhållande till gimmick då. Och det är exakt samma design förutom att den här rosa då är Mr. Gimmick.
samma funktion när man ska rida på den.
Ja, men det är ju en kavajig grej där, när man står på havet och på den så kan man ju för skojs skull skjuta sin stjärna på honom. Och det är kul att grimasera han sådär.
Och när man är framme över det vattnet så kommer det så här jättefina, ja, lite kantiga sanddyn, eller man ska säga. Det
är där strutsen kommer, va?
Ja, men den där lilla Bob Ombe som har kungakrona och såna här spier och så kan på någon jättesmal struts.
Ja.
Det är mycket sådana här kul moment. Åh, bossen på den här banan, den här gulliga tjocka kycklingen som kläcks ut ägg.
Mm.
Tycker inte du den påminner jättemycket om den här New Zealand Story?
Det gör den.
Men den där kycklingen som röker i inledningen.
Ja, men vad är New Zealand Story? Vad är det, en uppföljare till Bubble Bobble? Hur fasen är det nu? Jag glömmer
det. Nej, det är nog bara samma utvecklare, tror jag. Alltså, det finns ju Bubble Bobble 2 och någon slags spin-off-uppföljare, Rainbow Island, och sen en uppföljare på Rainbow Island. Jag tror till och med finns tre Rainbow Island.
Men säg vad jag minns, när vi gjorde vår nästtopplista på till popcorn.nu, att det var något av de spelen på kartongen som står det Bubble Bobble 2, men i själva spelet då, i titelskärmen, står det Bubble Bobble 3. Eller någonting. I vilket fall, femte banan, den börjar med ett sånt här omöjligt hopp med hjälp av såna här jävla gruvschackshissar. Så man, alltså i alla fall om man vill åt skatten där, så måste man ju ta den. Men det bossen här var ju trent helvete ju.
Uff, var den där svinet som sköt rakt ner. Han åker liksom upp i taket fram och tillbaka och skjuter en laser ner. Och så ska man tajma och ladda upp stjärnan och skjuta så att den precis träffar honom i rätt vinkel på något sätt.
Man måste stå mot väggen och skjuta, kommer ju fram till.
Ja, och sen när han väl är död, då kommer ju någon mecka grej.
Ja, man
skjuter missiler och grejer.
Jag vet inte hur många liv vi höll på med den här första bossen då, och så bara yes, äntligen. Ja, och så var äntligen klar. Och då kommer den här roboten då.
Ja.
Den ser ut som något från Terminator 2 eller någonting, de här scenerna som är i framtiden.
Jag tycker den är extremt lik något från Turtles, från Technodromen.
Eller den här roboten som Turtles får besök av, som är från framtiden.
Åh, han Mac, ja.
Han som
han
pratar
är sån småländska.
Det är ju det att i originaldubben så pratar han ju såklart Texas.
Ja, han ska vara cowboy.
En cowboy. Och så, vad är då en svensk cowboy?
Så bara, svensk hillbilly. Ja, smålänning såklart.
Ja. jag har aldrig inte gjort det där tidigare.
Jag sa inte till någon doktor.
Men Raskens, ditt ben blir av då.
Ja, Raskens, ja.
Han vägrar gå till doktorn, så får han kalvan som vanligt som kapa ben.
Får jag icke än sitta på min egen stol?
Tyja dig, Ida!
Ja.
Efter bana 6, eller nej, efter bana 5.
Efter bana 5 så är det bana 6.
Ja, och då är det min hatbana. Jag hatar ju isbana. Speciellt i Flintstones.
Ja, på moment.
Hur som helst, det är en isvärld. Där man glider då som vanligt. Mellanbossen är ju rätt kul på den här. Det är ju de här två rävriddarna som är jättesöta. De har väl sån här lans. Nej, sköld och svärd har de.
Ja, sköld och lans, tror jag. Men jag minns ju att när vi kom dit, då tyckte jag att vi hade blivit... Alltså, ja, de var skitsvåra, de här två som är mellanbossarna då, men...
Ja, det tar ju ett tag att lära sig den här attacken faktiskt. Jag vet inte vad man ska jämföra det med, men det...
Ja, men det är ju sånt att... Ja, men något fighting-spel, alltså, som tecken är liksom jättelätt att komma in i, men det är skitsvårt att bemästra. Liksom att alla kan vara bra första gången, men att verkligen kunna själva kärnan i det, det tar ju många timmar speltid.
Ja, det är lite som i Megama också, när man väl möter alla bossar i slutet i rad liksom. Då har man blivit så bra att man faktiskt klarar dem, fast man tänker att det är omöjligt att klara 8 bossar på rak.
Så vi glömmer typ alltid, eller vi i alla fall, vi glömmer typ alltid bort att just det, det är alla bossarna igen.
Ja.
Det blir alltid första reaktionen, men nej, det går inte.
Och här var det verkligen prov på plattformshopp alltså.
Fast det här tyckte jag var det roligaste segmentet i hela spelet. Alla de här plattformsmomenten med studsmågäng och linbanor man ska hoppa emellan. Och om man inte lyckas samla alla skatterna, så är ju det här sista banan. Och vilken är då sista bossen här?
Ja, det börjar ju med att man får möta en liten cap-klädd... Vad heter det?
Cap?
Cap!
Då som något man köper på kappboll, typ 82.
Jag måste köpa mig en cap idag.
Regn-cap.
Jag har en regn-poncho.
Regn-skite.
Man möter en boss som har en rosa kappa på sig med luva.
Säg att han liknar Orko i He-Man, så blir det alla.
Han liknar Orko i He-Man. Han har i alla fall en jävla kappa som är rosa till färgen. Och Han ser ut som Orko från Hima. Och han flyger runt och skjuter massa skit. Och han är rätt svår. Så när man väl klarat han så tänker man, uff, nu har vi klarat spelet. Men då kommer det två till såna här. Och till sist en stor orko-typ. Där man verkligen måste precisera sina stjärnkast, så att säga.
Jag kom på ytterligare grejer som man liknar. En av fienderna som är med i Bana 9, Salomos nyckel.
Mm-hmm.
Har exakt samma design fast gråa istället.
Du tycker inte att han påminner väldigt mycket om... Nu kan ju inte göra något om Final Fantasy, men de här trollkarlarna i Final Fantasy.
Ja, Vivi.
Den har ju exakt samma sån här stav och sån här ögon som man...
Ja, svart och ögon
som svart ansikte med bara ögon som lyser.
Jag tror att alla de där är baserade på något ursprung i japanska mytologin. Att det är därför alla de liknar varandra.
Antagligen.
Men om man lyckas ta alla skatterna så kommer man ju till ett slott i skyn.
Ska jag säga det då?
Fan heller.
Joho.
Ja, men säg då då.
Ja, vad ska jag säga? Ja, och om man är riktigt fancy och tar alla de här jävla skatterna så får man ju spela ytterligare en bana som är någon slags luftskepp, ett slott i skyn så att säga, med några räliga tänder som har ögon.
Ja, men grejen med den, det är så jävla skumt när man kommer dit, därför att musiken är glad och himlen är blå och fåglarna kvittrar. Men sen tystar ju musiken och så kommer då en herre i kappa, en mystisk gestalt, så slänger han av sig den och tada!
Så är det spelet. Thomas Ledin.
Det är det Johannes Brost.
Tänk mer på eftersom han sjunger så snart tystnar musik.
Ja, just det.
Johannes Brost.
Det hade varit oväntat.
Från Rederiet.
Johannes och Brostodes!
Ja.
Ja, men det här är ju spelets sista boss. Och det är, han passar verkligen inte in i spelet. Utan han har ju sån här, det är en vanlig gobbe i sån här science fiction kläder från 60-talet. Sån här V-ringade jävla uniform.
Jag tänkte gärna på den här äckliga gubben som jag hatar med typ världens räligaste näsa. Malcolm McDowell.
Ja, han som är med i inspelningen av Halloween.
Ja, jag hatar den.
Varför hatar du han?
För att jag hatar hans näsa.
Ja, men, jaha.
Ja, sen är spelet slut och det är frid och fröjd och... Ska vi snacka lite om grafik, kanske?
Ja, det kan vi göra. En sak jag verkligen gillar med det här spelet är att objekt har en på något sätt realistisk tyngd. Alltså de reagerar, vad ska man säga, genom med fysikens lagar. Tunga grejer som såna här jävla, vad heter det, vattendelare med och kanoner och skit man ska flytta på. De ser verkligen tunga ut. Spelet har en enorm detaljkänsla. Så i första banan till exempel går man igenom det här röret du snackar om. Och de här fiskarna, alla de har ju unika sprites, men de gör liksom ingenting. De bara finns där.
Det känns väldigt ovanligt att de lade ner så mycket på något som man ser i typ en sekund liksom.
Det finns ju fler exempel, alltså på samma bana också. Du nämnde innan man åker ner till underjorden där. Och då kommer någon sån här läbbiga rosa kreatur som flyger. Och om man följer dem vart de åker någonstans, att man hoppar efter dem igen, då ser man att det finns ett hål i väggen som de åker in i. Alltså bara en sån grej. För först har man sett hålet och så vet man inte vad det är till för. Men sen när man då tar sig tid att följa efter dem, så aha, det är där de bor.
Ja, det fanns ju till och med en liten spindel som bara klättrade upp för en vägg. Liksom bara en sån grej. En sån där mini-spindel.
Vadå, som inte är en fiende utan bara en...
Den bara klättrar lite på vägen. Typ som de där minifåglarna i Yoshi's Island, vet, som bara flyger iväg när man går förbi dem typ.
På tal om fåglar, på andra banan i Mr. Gimmick, där kan man komma till ett område där det händer liksom ingenting i den här skärmen, förutom att man ser koltrastar flyga långt borta i bakgrunden. De heter koltrastar, de här med långa halsar.
Nej, jag tror det är strutsar. Eller storkar.
Nej, storkar är det såklart. När man kommer till det området, det känns ju först... Man kommer dit och man kan inte göra någonting. Det finns inga fiender, någonting. Det är bara de här fåglarna. Men jag tror att det är en sån kallad plantering. Alltså för en sån svart fågel ska man sen stå och flyga på senare på samma bana.
Det är väldigt stiligt. Och mysigt och gulligt och charmigt. Och...
Det är väldigt svårt att göra ett spel som är alltså, lite artsy då. Artsy låter alltid så negativt. Men alltså positivt artsy och gulligt samtidigt.
Ja, det är lättare än ett av de snyggaste spelen till NES. Alltså både tekniskt och estetiskt. Alltså det är ju verkligen jättefint.
Vad har vi att säga om musik och ljud i spelet egentligen?
Ja, alltså musiken är ju... Det är ju liksom halva spelet kan man ju säga. Tänk då om vi dessutom hade fått det här chippet. Alltså första banan, man blir ju verkligen så glad. Alltså det låter ju inte Ness, det låter mer bitpop. Alltså som om en artist försöker efterlikna Ness-soundet och göra en rätt mer poplåt av det. Så det låter ju inte som liksom tv-spel.
Ja, det skulle kunna vara någonting av 047, den här gruppen.
Mm, eller hur, eller typ Dunderpatrullen eller vad som helst.
Vargpakten, ja.
Ja, sen den bästa låten i spelet, den hade de tyvärr inte med, jag kunde ha den. Som heter typ Strange Memories of Death eller någonting. Jag tror att man hör den i eftertexterna eller någonting. Eller den här sound, vad heter den? När man kan lyssna musiken i början.
Optionsmenyn.
Ja, där kan man nog höra den.
Han som har gjort musiken, det är ju såklart en japp, står vid namn Musashi Kageyama. Och han har även gjort musik till ett spel som heter Outlive. Det är ett rollspel av Sunsoft till den här PC Engine från 89. Och det här ljudchippet man använder som vi pratade om i början, tydligen finns det 5, vad ska man säga, kanaler på det här chippet. Och Mr. Gimmick utnyttjar bara 3 stycken utav dem. Och tänk om Sunset hade gjort fler spel om man använde alla 5.
Oh shit, fan, det har låtit.
Ja, men vilka jävla bitpop-slingor vi hade kunnat få då.
Ja, det är helt sjukt.
Det är min teori, förresten, att det inte, släpptes överallt. Att det måste vara väldigt dyrt att tillverka det här spelet med... Att man hade sånt speciellt grafikkort och det här speciella ljudchippet också.
Ja, liksom att de kostade på sig och satte det i kassetterna liksom.
Jag tummen upp för det. Vad har du att säga om kontrollen egentligen?
Jag tycker att den är riktigt bra. Alltså det är verkligen, det känns som att man spelar Super Mario eller Mega Man. Det är liksom extremt precis kontroll och det är verkligen, man kan ju inte klandra spelet om man dör. Speciellt sen i slutet när det krävs verkligen precision, du vet, alla de här plattformsmomenten, kugghjul och grejer. Och tillsammans med stjärnan då, det känns verkligen riktigt tajt och bra kontroll.
Ja, men Sebbe, när du ändå är uppe i varv, då tänkte jag spela den här välbekanta trudelutten och fråga dig, vilket betyg 1-8 bitar får Mr. Gimmick till nästa av dig?
Jag ger det här spelet 6 av 8 bitar. Det är ju lätt en av Nessens bästa spel. Och ett av de roligaste plattformsspelen jag har spelat.
Topp 10 till konsolen faktiskt.
Mm, lätt.
Lätt som du andades ur näsan där, som gamla gubbar gör.
Jaha, det var vinden.
Ja, det var det alltså.
Jaha, Mange, vad säger du då? Vad ger du det för betyg?
Här var vi på samma not i alla fall. Det ger det också 6 av 8 bitar.
Helvete, så är det jättesämre faktiskt.
Alltså Mr. Gimmick går ju långt över vad det egentligen hade behövt vara. Alltså det bjuder på så många unika möten. Och det är sällan samma fälle eller samma situation med mer än en gång. Och det är så mycket uppfinningsrikelse då. Det finns ju exempel på bana 5. Och nu kommer jag ihåg det, då är det en liten vagn man kan åka på. Och så är det en fiende som jagar dig. Och han som jagar dig har liksom samma vagn. Fast han kan skjuta från sin vagn. Och sen när man har oskadliggjort den där fienden så kan man åka på hans vagn ett kort tag och finns inga fiender man kan skjuta på, men bara själva grejen att det finns med. Om man tycker det är alldeles för dyrt att köpa till nästa spelet så...
Ja, för det är ju faktiskt ett av de dyraste.
Ja, vad kostar det egentligen om man ska ha liksom palutgåva till NES?
Komplett brukar väl gå på runt 4-5 tusen.
Shit, så mycket! Hur ofta finns det på Tradera egentligen?
Alltså grejen är ju att det är ju inte så ovanligt som folk vill att det ska vara.
Inte i Sverige. I Sverige måste det vara lika vanligt som alla andra spel som släpptes 93 väl?
Nej, det är det inte, eftersom det släpptes inte direkt jättemånga upplagor. Men man hör ju alltid att det är typ nästans ovanligaste spel, fast det stämmer ju inte. Framförallt så är det ju faktiskt det mest eftertraktade spelet av samlare, så det är ju det som gör att det blir dyrt.
Det kör en ondas bis återigen. Det är ju, måste vara ännu ovanligare. Men det är ju bara det att det är så kast i spelet, så att det finns ju intresse av. Om man tycker att det är för dyrt att köpa, om man har en japansk PlayStation, kan man köpa den här skivan Memorial Series Sunsoft Volume 6. Och där är det här spelet då i originalutförande, plus det här Super Spy Hunter också då av Sunsoft.
Ja, men det släpptes vara det här. Det är väl det här man kör bil och...
Och racingspel till NES funkar ju jävligt sällan, men eftersom det är Sunsoft så har de liksom gjort sin egen lilla twist på det här konceptet.
Ja, fan, de är bra Sunsoft alltså.
Det vore skönt med en låt.
Ja, jag tycker vi ska spela låten som heter Happy Birthday från första banan.
Då gör vi det. Mr. Gimmick level 1. Varsågoda. Yes.
Ja, blir man inte uppiggad av den låten så vet jag inte vart.
Nej, då är något fel på den alltså. Ska vi ta bli lite nostalgiska?
Mm. Jag har tillbaka till bilden av ett där vi den här gången inte ska bli så nostalgiska. Men vi tänkte däremot tipsa om lite skräck och monsterfilmer som man borde ha sett.
Ja, och det här är på något sätt inte de bästa skräck- eller monsterfilmer, men det är bara några tips från oss helt enkelt. Filmer man borde ha sett.
Personliga favoriter av något slag.
Ja.
Den första filmen jag tänkte tipsa om är Starship Troopers från 97. Det handlar om en nära framtid kan man väl säga. Det är ett krig mellan jättelika insekter och människor då. Och då kan jordens ungdomar ansluta sig till armén då för att bli medborgare. Och då får de åka ut i strid till en rälig planet som är helt full med insekter. Påminner väldigt mycket om Lost Planet kan man säga i de här spelen.
Fan, vad bra liknelse.
Jag kan tänka mig att de har fått inspiration från de här filmerna de gjorde.
Nu är det ett fräckt design på de här insekterna. Alltså, det känns ju på något sätt som att om det finns utomjordingar så känns det på något sätt väldigt troligt att de är insektsliknande på något sätt, precis som det är i Starship Troopers.
Jo, de är väldigt så naturlika liksom, vad ska jag säga.
Jag gillar de här promofilmerna, vad man ska kalla det också, där de...
Ja, de här propagandafilmerna, de visar för att de ska gå med i armén.
Ja, kan man, alltså det är ju ingen... På något sätt är det ju en dum actionfilm, men det är ju så bra en dum actionfilm bara kan bli i huvud taget. Man förstår ju liksom deras mål. Alltså, dåliga actionfilmer så brukar man ju inte begripa varför någonting är ett hot eller liksom vad själva syftet är för hjälten att göra det där och det där. Men det här är ju så tydligt liksom. Det är bra uppbyggd historia.
Ja, men jag är ändå en liten så här halv cheesy amerikansk grej. Ja, det liksom att visa de här filmerna. Man ska joina armén och då blir allt bra och lite Uncle Sam så där.
Ja, mitt tips, det är ju en spökfilm från 2007. För alla som har suttit och väntat på Ghostbusters 3 så kan man ju ha den här som ett substitut. Det är ju den här Mikael Hovströms 1408 med John Cusack i huvudrollen. Och det jag gillar med den, det är ju att hans karaktär känns ju verkligen som Bill Murrays Peter Venkman.
Ja, det gör han lite faktiskt.
Alltså vad filmen handlar om, det är ju att den här killen håller på att skriva sån här haunted house-böcker, var man kan hitta hemsökta hus helt enkelt. Men han börjar själv ledsna på det, för han tror ju inte på spöken. Han vet om att han kan skriva och han har hittat sin nisch, men han trivs ju inte med det. Och han har, det jag gillar med John Cusack är att han har liksom samma cynism och syrliga kommentarer som Peter Venkman har i de två Ghostbusters-filmerna. Så för alla som längtar till en ny Ghostbusters, se om den här så länge.
Nästa film jag tänkte tipsa om är en riktig gammal B-klassiker. The Toxic Avenger från 84.
Oh, Traumaville.
Det handlar ju om en riktig jävla nörd som heter Melvin som jobbar som städare på Traumavilles lokala gym. Och där är ju en massa sådana här biffiga, survända killar och snygga tjejer med stora bröst. Och det slutar med att de mobbar han så mycket att han hoppar ut genom ett fönster och landar i en lastbil eller på ett lastbilsflak med sådana här toxic waste. Och han förvandlas då till någon slags antihjälte som heter The Toxic Avenger. Och går då runt med sin mopp och rensar upp stan från diverse slödder. Den är ju riktigt jävla brutal den här filmen om man ser den oklippta versionen. Mm. Det är en klassisk scen i början där en liten pojke cyklar iväg då. Hans syster vinkar av honom och säger, ja, kör försiktigt nu, ha på dig hjälmen. Och sen kommer det sånt där ligistgäng som har för nöje att köra över folk och få då poäng. Och ser den här lilla killen vid vägkanten. De kör på honom och det slutar med att de backar över hans huvud. Och allt det här får man se i typ närbild.
Ja, det här är en av deras få riktigt kul filmer. Alltså, vad de här Trauma försöker, det är ju sådana här indie-bolag.
Mm.
Det roligaste med deras filmer är oftast bara titlarna. Alltså Surf Nazis Must Die. Vad har de med? Romeo and Juliet.
Fast den här är ju faktiskt kul på riktigt. Det är väldigt skabbiga effekter.
Men det var någon uppföljare som vi såg som var jäkligt bra också. Inte den om en Tokyo, utan den...
Det finns ju fyra filmer, eller tre filmer och en tecknad serie och en tecknad långfilm. Ja, nu ska jag säga att tvåan åker till Tokyo. Trean är den här onda affärsmannen, eller vad det är, som blir en drake i slutet.
Ja,
Och sen kom det faktiskt en fjärde film så sent som 2006 eller 2004 för mig.
Vad fan? Mm. Men det var ju den som var bra ju.
Ja, den är kul. De gör en liten favorit i repris där med ungen som får huvudet avkört. Fast här är det en gammal kärring istället med blator som samtidigt som kör med huvudet skiter och ner så det sprutar skit. Det är så jävla skit.
Ja, kärringar och skit, ja.
Ja.
Mitt nästa skräckfilmstips. Mitt nästa skräckfilmstips, det är ju The Last Broadcast från 98. Och det är ju en av de första sån här där det ska se ut som skakig handkamera. Det var ju sen under 90-talet så hade ju slasher-genren återuppväxt med Scream och I Know What You Did Last Summer. Men den här var ju något helt annat ju. Det är ju, den kom alltså året innan The Blair Witch Project. Fast den lyckas aldrig, den hade liksom egentligen samma koncept. Det här med att ett gäng ungdomar åker ut i skogen. Men den handlade aldrig slå igenom innan Blair Witch Project tog världen med storm. Och vad den handlar om, det är ju två lokal-tv-journalister som har ett tv-program på någon sån här typ öppna kanalen. Mm-hmm. Deras program heter Fact or Fiction. Och de drar med sig en kamerakille ut i skogen då i södra New Jersey för att utreda om den här The Jersey Devil är, ja, fact eller fiction helt enkelt. Och en av dem blir dömd för mord. Vi får då följa deras resa och se vad de har filmat. Och det varvas då med intervjuer som avslöjar att det kanske inte var han som mördade utan det kanske var något annat fenomen. Den här är enligt mig bättre än Blair Witch Project. Den har en dokumentär stil och det känns fasen ännu mer verkligt än i, ja, jag redan nämnde Blair Witch Project. Det finns en monoton och faktiskt ganska läskig berättarröst som går hela tiden, som lyckas bygga upp den här autentiska känslan.
Den sista filmen jag tänkte till
Förlåt.
Den sista filmen jag tänkte tipsa om, och eftersom jag tipsar om monsterfilmer, så vore det ju konstigt om jag inte tog med The King of the Monsters, Godzilla. Alltså det japanska originalet från 54. Det kom ju efter andra världskriget att atombomberna i Hiroshima och grejer. Och det handlar ju om en stor jävla dinosaurie som växer till liv av en vätebomb. Förstör hela Tokyo. Och han har en atomisk andedräkt på en sån sak. Och den här filmen...
Känner jag flera små faktiskt.
Ja, du bland annat.
Va?
Jag har efter allt snaff och kaffe och skit.
Ja.
Ja, hur som helst.
Ja, fast är den, ja, den är ju den som är mest, som har mest att säga vad gäller politik och såna grejer. Men alltså,
bra budskap.
Ja, är den verkligen så kul att se? Inte de här andra roliga Godzilla vs Mechagodzilla och sånt som kom
jo,
på 80-talet.
Jo, såklart att de är roliga att se, men ja, men bra och intressant film.
Har du sett den japan, de heter ju Toho, de som gjorde alla de här Godzilla-filmerna. Har du sett den där som kom året efter amerikanska Godzilla?
Godzilla Final Wars menar du?
Ja, den där amerikanska Godzilla är med som ett jävla skämt.
Ja, det är ju så jävla kul att de bara ger en sån jävla känga till den här kassa amerikanska Godzilla. De har liksom sin ascoola Godzilla, vilket är liksom en man i gummidräkt. Och sen har de så här dåligt animerad amerikansk Godzilla som får totalstryk av den japanska.
Den Godzilla-filmen jag gillar bäst av alla, det är ju den här Destroy All Monsters.
Ja, den ja.
Min favorit är ju med där, Mothra.
Ja, alltså den bästa jag har sett måste ju vara Godzilla vs. Biollante, eller vad heter det, någon sån här organisk sån här toxic växt eller något som kommer upp i havet. Jag tror inte vi såg den tillsammans, men
kommer du att du och jag köpte de här på Grens i Halmstad då, typ runt när amerikanska Godzilla kom? Du släppte
ja,
dem på VHS.
Och då hade man knappt hört talas om det, men ja, det var ju då jag fick upp ögonen för lite mer ovanliga och mystiska och lite skumma filmer sådär. Fick jag den i julklapp, så i julstrumpa på morgonen så kommer jag att jag låg och kollade på den i mitt rum på vinden.
Mitt sista tips, det får bli Nosferatu från 1922.
Uff, den är rälig.
Ja, alltså grejen med den här filmen, det är ju att det är ju den äldsta existerade Dracula-filmen. Det är ju en tysk stumfilm då från tidigt 20-tal. Grejen med är det att de fick aldrig rättigheterna till namnet Dracula, så han är ju omdöpt till Count Orlok. Men i vilket fall, han som hade skrivit Dracula, Bram Stoker, hans änka, hon var fortfarande inte nöjd, men hon tyckte fortfarande att han var för lik hennes makes skapelse. Så hon stämde ju de här tyskarna. Det som bestämdes i rättssalen, det var att alla existerande kopior av Nosferatu skulle totalförstöras. Det blev ju en häxjakt av rang då ju, Och man trodde ju att alla kopior var utrotade fram till någon gång på 50-60-talet och man hittade en existerande kopia. Och det är jävla tur att de hittade den, därför att...
Ja, verkligen.
Ja, för att Nosferatu liksom, alltså, den är ju fortfarande så... Alltså, skräckfilmer idag har ju inte sett likadana ut om inte den hade fått det genomslaget som den fick då efter när den hittades igen. Ja, men till exempel hur man bygger upp läskig stämning med hjälp av kameravinklar och sånt.
Skuggor och... Det är riktigt läskig film. Alltså, det är mycket för att den är så gammal, det ser så äckligt ut.
Det är det. Jag vill också tipsa om den här filmen från sent 70-tal som handlar om inspelningen om Nosferatu.
Den har jag velat se så jävla länge. Mm.
Där handlar det, de låtsas ju att det är inspelningen av Nosferatu. Och så han, regissören, anställer en riktig vampyr för att spela då Count Orlok.
Sådana filmer gillar man ju. Där det liksom handlar om en film i film. Du, vi kanske borde ringa någon som har koll på skräckfilmer.
Jo, det skulle kunna göra, så får vi en gäst i det här avsnittet också. Vi tar och ringer upp Filip.
Filip Ekstedt?
Ja, tjena. Det är Mange. Eller ja, Dylan känner vi dumma som.
Ja, hej Dylan. Tjena. Tja, hur läget?
Jo då, det är bra. Du, jag och Sebbe sitter här och sänder Pixelklubben 64.
Ja, oh, fan.
Nej, men du, för de som lyssnar, du kan presentera om vem du är, om man ska rubricera dig på något sätt, sätta en etikett på dig.
En etikett på mig? Jag är filmskapare. Jag gör film. Jag har gjort en långfilm nu som heter Marianne som vi... Som går på festivaler över hela världen.
För oss som inte har sett Marianne ännu, vad handlar den om egentligen?
Marianne handlar om en man i 45-årsåldern som hemsöks av en mara. En mara då för er som bor söderut.
Vad är det? Vad är en mara för något?
Jo, så är det. Det är ett väsen från svensk folktro. Och det är en kvinna som... Vars kropp förvandlas på nätterna och hon rider män i deras sömn och ger dem fruktansvärda mardrömmar. Och det handlar om en man som utsätts för, han lider av ångest, han lider av nattliga mardrömmar och det kommer en hemsk uppenbarelse hem till honom och spökar kan man säga. Man kan säga att det är en spökhistoria.
Vad tycker folk om den i USA och sånt egentligen?
Ja, som sagt, kolla på IMDb så har den en massa recensioner länkar därifrån. Det har blivit riktigt kritikerrosad.
Vi ringde ju det av en anledning då ju.
Ja.
Filip Tekstedt, filmskapare, ja. Skräckfilmskapare. Ja. Vilken var då världens första skräckfilm någonsin?
Jag tror att det var The Ring.
Fan, tramsvarning på det nu. Du håller oss, vi sitter ju här nu ju.
The Haunted Castle är vad jag har hört av Méliès. Kom 1896. Den är 3 minuter lång, så att ingen... Det är inte den längsta filmen i världen, men 1896, ja. The Haunted Castle.
Vilka filmskap har du själv inspirerats av egentligen när du gjorde Marianne?
Ja, Hideo Nakata är ju en.
Är det han, ringkillen?
Ja,
Ringman.
Och Dark Water.
Jag undrar fan om inte jag gillar Dark Water mer än Ringu faktiskt.
Ja, alltså båda är ju fantastiskt bra.
Så okej, okay, så Yokozuna Sumo då? Vem
nej,
är?
Hideo Nakata.
Hideo Nakata heter han, ja. Vem är?
Ja, Kubrick. Så det är mycket, jag kollar mycket på bildspråket från The Shining faktiskt.
Ja, men så nu efter Marianne och Låt den rätte komma in. Vad är framtiden för svensk skräckfilm egentligen?
Ja, alltså jag tror att det finns ju alltid en möjlighet i Sverige att göra skräckfilm, men det krävs att det satsas på det och att det är fler som satsar på det och att det satsas mer på independentfilm överhuvudtaget, tror jag. Jag tror att i regel tror jag att skräck gör sig bäst som independent oavsett vart det än görs. Ja, lägre budgetar tillåter ju mycket mer och sånt. Men så länge man kan göra independentfilm så tror jag det finns bra skräckfilmsmöjligheter i Sverige.
Så det krävs då en amatörs entusiasm för att svensk skräckfilm ska slå igenom på bred marknad?
Nej, men Svenska Filminstitutet finansierar ju egentligen inte skräckfilm. Så att det måste ju vara independent. Och jag tycker independent film gör skräck bättre. Eftersom eftersom det görs på låg budget. Och när det är låg budget så kan man ta större risker med handlingen och man kan göra mer intressanta saker. Man behöver inte göra film som alla blir glada av, utan man kan göra film som folk blir rädda för. Därför tycker jag skräck fungerar bättre när det är låg budget och därmed independent.
Kan du säga några exempel där på lågbudget skräckfilmer som funkar väldigt bra?
Ja, Motorsågsmassakern till exempel.
Ja.
Från 74. Det är ju en independent film på en väldigt låg budget. När de försökte göra remaken på den, eller någon av uppföljarna, eller någon av uppföljarna som gjorde sådana studio, då var det högre budget och de måste ju fler. Eller då blir den inte lika läskig alls, utan då blir den mer häftig, du vet.
När du gjorde Marianne, vad använde du? Vilken teknik använde du för att skrämma tittaren?
I Marianne handlar det ju mycket om att man inte liksom längre är, eller har kontroll över kroppen, eller kanske skillnad på verklighet och fantasi. Och det är ju liksom, man är på något slags sätt slav under kroppen. Om kroppen inte funkar riktigt som den ska, så funkar inte det man själv heller, och det, liksom, det påminner en om ens egen dödlighet, för att man helt plötsligt inte liksom är den här super odödliga människan som man kanske är när man tror att man är när man är barn. Man måste lura folk att bli engagerade och sen bli rädda. Det är väldigt knepigt.
Vilken var den första skräckfilmen du har starka minnen av egentligen?
Jag såg en film när jag var kanske i 7-årsåldern eller något som hette Dröga Saga. Eller den hette Det spöka på TV-huset.
Låter lite sådär snurresprätt.
Ja, nej men det var såhär, det gick, det skulle gå vid midnatt på SVT på midsommarafton, och du vet, jag var 7 år, men vi skulle stanna upp och kolla på den, jag och syrran. Ja, vi stannade upp och såg den helt enkelt, och den skrämde skiten ur mig. Det handlar om ett TV-hus, och sen så spökade det där, och det handlade om en kille och tjej som jobbade där, klädde ut sig till spöket, och sen så kom spöket på riktigt, och det dödade folk med slägga i hissen typ. Och det var en jättehemsk scen på slutet, minns jag, där hon träffade spöket på en buss och det vänder sig om och det är alldeles äckligt i ansiktet.
Mm.
Det var klätt i grönt och det hade rött hår, och det var mitt första skräckfilmsintryck lite grann. Så jag spenderade väldigt många år och letade efter den här filmen, men hittade den typ ingenstans alls. Och jag letade efter så här, du vet, jag letade bland folk som kan saker om skräckfilmer, och de hade aldrig hört talas om den här handlingen, och jag hade bara svenska titeln Spöka på TV-huset.
Mm.
Jag letade i USA och England och allting, men ingen visste någonting. Och sen till slut så tänkte jag, fuck it, jag går till biblioteket. Gamla tv-tablån. För jag visste att det gick på midsommarafton, och jag visste ju ungefär vilket år det var.
Mm.
Så det var ju bara att gå dit. Och 1985 gick den i Sverige, tror jag. 1985 gick jag ettan. Jag kontaktade SVT och... jag fick information om vilket produktionsbolag det var, för de kunde inte ge någon kopia eftersom de inte hade någon. Så jag kontaktade produktionsbolaget det visade sig att det var en isländsk tv-film från 1984, som sagt, av Vidar Vikingsson, som heter Dröga Saga.
Du måste ha fått en stor inspiration till dig, till Marianne, med tanke på utseendet av Maron.
Ja, det var väl kul, för att nej, det är liksom ingen som känner till den här. Så då tänkte jag, men fuck, jag gör en liten hyllning som typ ingen kommer att fatta nästan.
Ja, men du Filip, du får stort tack. Jag och Sebbe får nog fortsätta här nu.
Gör så ni.
Det är bra, vi hörs.
Ja, det är bra. Tjappa.
Ja, det var ju intressant att höra vad han hade att säga faktiskt.
Ja, det är en man med en ljus framtid.
Ja. Okej, vad händer i nästa avsnitt egentligen?
Då tar vi ett Nintendo 64-spel igen.
Ja, det gör vi.
Då kör vi nämligen Diddy Kong Racing.
Diddy Kong Racing!
Ja, möjligtvis en av de bästa racing-spelen någonsin. Och ni som har något kul att berätta om det här spelet kan jättegärna maila in det till pixelklubben64@gmail.com.
Sen i nästa Tillbaka till bildet 1 så tänkte vi ju snacka lite om 90-talsserier, alltså tecknade serier som man såg som barn.
Ja, det kan vi ta och nämna det tipset vi fick av Jonas Samuelsson där.
Och om det är någon lyssnare där ute som har någon lista på 1990-talsserier de såg när de var små, så får de gärna skicka in det också.
Ni kan också jättegärna mejla in några andra tips på grejer ni vill att vi ska prata om här i Pixelklubben 64.
Ja.
Och sen vill vi också givetvis att ni tar och skriver en recension på oss på iTunes.
Det är ju det roligaste att få, alltså.
Ge oss 3 stjärnor om vi är värda det, eller 5 stjärnor om vi är värda det.
Eller skriv ingen recension om ni bara vill ge oss 1 stjärna.
Men det finns andra sätt att ta kontakt med oss också.
Ja, vi har ju Facebook-sida där ni kan gilla oss eller skriva kommentarer eller skicka meddelande. Pixelklubben 64. Och sen finns vi också på Twitter där vi heter samma sak.
Ja, men det är bra. Ska vi, kan vi där för idag eller?
Ja.
Jag heter Mange.
Jag heter Sebbe.
Tack som fan för att ni har lyssnat.
Ja.
Ja.
Fan.
Va? Vad är det? Är du ledsen?
Ja, det gjorde vi.
Men, vad håller du på med?
Ja, då. Det var så jävla kul så jag skit på mig.
Du har ju helt tappat det nu. Du är ju helt borta.